ammoniter för att strida mot Josafat. Man kom och berättade detta för Josafat och sa: en stor skara kommer mot dig från landet på andra sidan havet, från Aram, och de är i Hassasson Tamar, det vill säga Engedi. Då greps Josafat av fruktan och beslöt sig för att rådfråga Herren, och han utlyste en fasta över hela Juda. Och Juda samlades för att söka hjälp hos Herren, och från alla Judas städer kom man för att söka Herren. Josafat trädde upp i Juda mäns och Jerusalems församling i Herrens hus framför den nya förgården. Han sa: Herre, våra fäders Gud, inte du Gud i himmelen och den som råder över alla hedna folkens riken? I din hand är kraft och makt, och det finns ingen som kan stå dig emot. Var det inte du, vår Gud, som fördrev detta lands invånare för ditt folk Israel och gav landet och din vän Abrahams efterkommande för evig tid? De bodde där, och de byggde där en helgedom åt ditt namn och sa: om något ont kommer över oss, svärd, straffdom eller pest eller hungersnöd, så vill vi träda fram inför detta hus och inför ditt ansikte. Till ditt namn är i detta hus, och vi vill ropa till dig ur djupet av vår bedrövelse, och du ska då höra och hjälpa. Se, nu har Ammons barn och Moab och folket i Seiris bergsbygd. Det var deras område du inte tillät Israel att gå igenom när de kom från Egyptens land, utan de tog en omväg bort ifrån dem och förgjorde dem inte. Se hur de nu lönar oss. De kommer för att driva bort oss från din besittning som du har gett oss till arvedel. Ska inte du, vår Gud, hålla dom över dem? Vi förmår ingenting mot denna stora skara som kommer mot oss, och vi vet inte vad vi ska göra, utan till dig är våra ögon vända. Hela Juda stod inför Herren med sina små barn, sina hustrur och söner. Då kom Herrens ande mitt i församlingen över Jahaziel, son till Zakaria, son till Benaja, son till Jegiel, son till Matania, en levit av Asafs söner. Han sa: lyssna alla ni av Juda och ni Jerusalems invånare och du konung Josafat. Så säger Herren till er: frukta inte och var inte förskräckta för denna stora skara, till striden är inte er utan Guds. Gå imorgon ner mot dem. De drar då upp på Hassis höjden, och ni ska träffa på dem där dalen tar slut framför Jeruels öken. Men då är det inte ni som ska strida. Ni ska endast träda fram och stå stilla, och ni ska få se Herrens frälsning. Han är med er, ni från Juda och Jerusalem. Frukta inte och var inte förskräckta. Gå i morgon ut mot dem, och Herren är med er. Då böjde Josafat sig ner mot med ansiktet mot marken, och alla judamän och Jerusalems invånare föll ner för Herren och tillbad Herren. Och de leviter som hörde till kehatiternas och koraiternas folk stod upp och lovade Herren, Israels Gud, med hög och stark röst. Tidigt följande morgon gick de ut till Tekoas öken, och när de drog ut trädde Josafat fram och sa: hör mig, ni av Juda och ni Jerusalems invånare. Förtrösta på Herren er Gud, så har ni ett säkert fäste. Lita på hans profeter, så ska det gå er väl. Sedan han hade rådgjort med folket ställde han upp sångare som skulle prisa Herren i helig skrud, medan de drog ut framför den beväpnade Herren. De skulle sjunga: tacka Herren, ty hans nåd varar i evighet. Och när de började att sjunga och lova lät Herren ett angrepp komma bakifrån på Ammons barn och Moab och folket från Seirs bergsbygd, de som hade kommit mot Juda, och de blev slagna. Ammons barn och Moab reste sig upp mot folket från Seirs bergsbygd för att ge dem till spillo och förgöra dem. Och när de hade gjort slut på folket från Seir hjälptes de åt att förgöra varandra. När juda män kom upp på höjden varifrån man såg ut över öknen vände de sig mot fiendeskaran. Och se, där låg döda kroppar fallna på marken. Ingen hade kommit undan. Och när Josafat kom med sitt folk för att plundra och ta byte från dem fann de bland dem både gods och döda kroppar och värdesaker i stor mängd. De tog för sig så mycket att de inte kunde bära det, och de fortsatte plundringen i 3 dagar till bytet var stort. Men på fjärde dagen samlades de i Berakadalen. Där välsignade de Herren. Och därav fick platsen namnet Berakadalen, som den heter än idag. Därefter vände alla juda och Jerusalems män, med Josafat i spetsen, glada tillbaka till Jerusalem, eftersom Herren hade låtit dem glädja sig över sina fiender. De drog in i Jerusalem med saltare, harpor och trumpeter och tågade till Herrens hus. Och fruktan för Gud kom över alla länders rike när de hörde att Herren hade stridit mot Israels fiender. Josafats rike hade nu ro. Till hans Gud gav honom lugn på alla sidor.
Applåd! En lite längre bibeltext den här dagen. Den här bibeltexten handlar om en kung som heter Josafat. Han blev kung när han var 35 år gammal. Han var inte jätteung och han var inte jättegammal. Någonstans mitt i livet så blev han kung i Judarike. På den här tiden så är ju Israel delat i Nordriket och Sydriket. Och han är alltså kung i det lilla Judariket. Och Bibeln säger att den här kung Josafat gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Och när man läser krönikeböckerna och kungaböckerna så stöter man ju på en annan fras. Att den ene kungen efter den andra, han var värre än den andra kungen. Den kungen gjorde inte det som var rätt i Herrens ögon. Men den här Josafat, han gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Och Bibeln säger att han regerade i 25 år. Det betyder att han startade bra, han fortsatte bra och han avslutade efter 25 år med flaggan i topp. Så han är ett gott föredöme för oss att läsa om. Och när Josafat då blivit kung när han var 35 år gammal, efter 3 år, så gör han någonting som man skulle kunna översätta med en bibelväckelse eller en bibelreform. Han säger till massa leviter, präster och några hövdingar: nu gör ni så här, åk ut i hela Judarike och så föreläser ni om lagen och om bibelordet. Och överallt under en lång, lång tid så åker de här hövdingarna, leviterna, prästerna ut och undervisar Guds ord till folket i Juda. Och Bibeln säger att fruktan för Judarike kom över de närliggande nationerna. Så de vågade inte riktigt kriga med Juda. En liten tid senare så säger Bibeln att Josafat anställde domare. Man skulle kunna tänka lite högt här att då kanske det inte fanns några domare innan. Det är väl ingen orimlig tanke. Så han anställer och avskiljer vissa personer till att bli domare i Juda. Och han säger till dem så här: Gud, han är inte partisk, han tar inte muter från folk. När ni dömer i rättstvistefrågor så ska liksom lagen och budorden vara det som gäller. Gör det med gudsfruktan. Ni måste ha gudsfruktan över era liv när ni är domare liksom. Så man skulle kunna säga så här att en frukt från hans liv, det var att de angränsande länderna, de fruktade honom. De hade en vördnad, en respekt inför vad som skedde i Judaland. Och det var viktigt med gudsfruktan för den här kungen. När han anställde folk som domare, då skulle de frukta Gud. Ha en respekt och en vördnad inför det ämbete som de hade fått. Så gudsfruktan var viktigt och det var frukten av hans liv. Det fanns en liten sak som befläckade hans liv. Och det var att han hade en allians med den ogudaktige kungen i Israel. Och det var det enda som befläckade hans liv. Och Gud och Herren hade verkligen synpunkter på det där. Men överlag så är den här Josafat en riktigt, riktigt vass och bra kung. Och den här dagen från den här bibelberättelsen så är han kung. Och så får han höra om att 3 riken är på väg med arméer till hans lilla rike, mot hans arméer. Och när han hörde det så säger Bibeln att han greps av fruktan. Ja, det är väl inte så konstigt. Lilla juda liksom mot 3 stora arméer, 3 stora folkslag. De är på väg till honom. Det är bara att göra matematiken själv. Det är klart att fruktan skulle knacka på dörren i den situationen, va? Bibeln säger att det första han gjorde var att han rådfrågade Herren i den här situationen. Han började be till Gud. Han utlyser en fasta i Juda och Bibeln säger att egentligen hela nationen eller hela riket Juda, män, kvinnor, barn, söker Herren och fastar för den här situationen. Sen så kliver Josafat fram där inför folket och så påminner han sig själv, folket och faktiskt Gud också om det förbundet som Gud hade med Juda och som Juda hade med Gud. De var i förbund med varandra. Förbund är något överheligt som inte får brytas. Det finns skyldigheter och rättigheter mellan två parter. Om jag och Peter till exempel hade ett mänskligt förbund, och om någon fiende skulle komma mot mig, då är det hans skyldighet att kriga mot de fienden också. Det vill säga mina fiender blev hans fiender också. Så det fanns fantastisk styrka i att vara i förbund med andra människor. Och ännu mer styrka att vara i förbund med levande Gud. Det innebär att mina fiender blir Guds fiender också, va? Han ska strida för mig, va? Sen så, mitt i allting detta, när han peppar folket och talar om förbundet, talar om att Gud kan liksom så här, då träder en Herrens profet upp och säger att så säger Herren, frukta inte, jag är med er, var inte förskräckta. Herren ska strida för er, jag är med er, det här kommer gå bra liksom. Det där är goda nyheter i den här situationen. De är ju mänskligt sett i ett jätteunderläge. Och så kommer Herrens profet och säger, ja, Herren ska strida för er, han är med er. Var frimodiga, ge inte upp liksom. Och Bibeln säger att nästa dag så samlar han folket för att gå ut mot den här fiende herren. Bibeln säger att han rådfrågar folket lite grann. Han pratar lite mer om, han ställer upp dem i marschordning och ser man på väg ut mot tre arméer. Och här säger Bibeln att han rådfrågar folket och så sätter man lovsångarna först liksom. Inte speciellt smart liksom. Inte speciellt vist liksom. Och så går lovsångarna leviten där framme och ropar, tacka Herren till han är god, hans nåd varar i evighet liksom. Efter så går pyttefolket, pyttearmén mot de här tre rikerna. Och Gud har sagt, vet du vad, jag ska strida för er imorgon. Förlita er på mig, luta er mot mig. Jag ska strida för er. Så går man upp på en kulle och där nere ser man att de här tre rikerna och något annat rike om jag förstår rätt fullständigt bara börjar kriga mot varandra. Kaos liksom. Förvirring. Och så slår man ihjäl varandra. Och sen börjar de andra två som har garrat ihop sig mot det folket slå ihjäl varandra. Och till slut den här dagen så finns det inte en enda levande soldat bland de här arméerna som har kommit mot judafolk. Förvirring, kaos. Och folket står där. Ja, det här var bra. Det här är hur Gud strider för våran skull. Oj, 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 vad lätt det här var. Ungefär så där tänkte de. Och så går de ner till de här tältlägrena, till där folket har varit den här dalen. Och så är det byte, materiella saker, värdesaker. Och så börjar man plocka på sig mer eller mindre så mycket som man orkar. Till slut så kan man inte riktigt bära mer. Så håller man på att plundra och ta med sig grejer i tre dagar. Det är rätt bra alltså. Det är som att Bibeln nästan lite nonchalant säger på fjärde dagen så drog de tillbaka liksom. Nej, nu orkar vi inte plundra mer, vi kan ändå inte bära mer. Vi har tagit det viktigaste, nej, nu kan vi vända tillbaka till Jerusalem liksom. Och så går man tillbaka och så är man glada. Man är tacksamma för vad Gud har gjort, ja men det är klart. Så man har fått massa materiella ägare om det är där. Och så prisar man Gud och så kommer man tillbaka och så är man glada. Och Bibeln säger så här i vers 29. Och fruktan för Gud kom över alla länders riken när de hörde att Herren hade stridit mot Israels fiender. En fascinerande historia. Tror du det finns saker och ting som du och jag kan lära oss av den här berättelsen? Hur mycket som helst. I stridens hetta, vad behöver du och jag komma ihåg? Den här berättelsen har mycket att lära dig och mig. För det första, han talar om förbundet. Han påminner sig själv. Han påminner folket. Det är nästan till att han påminner Gud om förbundet. Vi är i förbund. Du behöver strida för oss i den här situationen, Gud. Och sen då när den här profeten har sagt, liksom kliver upp och får ett profetiskt tilltal till folket. Det första han säger är, frukta inte. Inför en kommande strid mot tre jättenationer. Det är precis det som de behöver höra. Frukta inte. Var inte förskräckta. Du vet, trons motpol i våra liv är inte otro, utan det är just fruktan. tåls att tänka på det där, men så är det. Att många gånger så kanske vi inte drabbas av fruktan inför någonting och så vi står där och skakar som ett asplöv liksom. Så kan det vara. Men många gånger så kan fruktan bara greppa ens hjärta och ens sinne så att man inte vågar handla eller agera på det som Gud har sagt. Människor kan tro att du är jättecool och jättetuff. Men om du inte vågar gå på det som Herren har sagt och agera på det, så är det liksom trons motpol, fruktan i alla fall i ditt liv. Vi behöver vara vaksamma över det där. Det finns 366 tillfällen i Bibeln när Gud säger frukta inte. Det betyder att varje dag så kan du och jag vakna till ett nytt frukta inte för den dagen. Det där är rätt bra att känna till faktiskt. Amen. Nästa sak som Gud säger till folket genom profeten är att striden är Herrens, han ska strida för er. Du vet, Gud, han är ju inte schizofren, han är ju inte märklig, han är ju inte konstig, han pratar inte obegripligt till oss när han talar till oss. De har pratat förbundsspråk till Gud. Och nu är det precis det som Gud svarar genom profeten till folket. Ja, jag är er förbundspartner. Han säger ju inte det, men han menar ju det när han säger att jag ska strida för er. Striden är min. Imorgon, sätt er tillbaka, luta er mot mig, så ska jag strida mot er. Era fienden är mina fiender. Jag ska strida för er. Och det sista som han säger, det är ju att Herren är med er. Det där behöver vi alla höra titt som tätt. Herren är med dig. Och det finns fantastiska löften, höll på att säga, överallt i Bibeln, där han bara lovar att jag ska inte lämna dig eller överge dig. Det där behöver vi höra i stridens hetta, i prövningens tid, i utmaningarnas tid. Han har inte lämnat oss, även om det ser jättemörkt ut, även om det ser jättetufft ut. Han är med oss. Visst är det bra? Och du vet, jag tror att du skulle hålla med mig om att om du kommer hem till dig själv så gissningsvis så har du ett kylskåp och en frys. Eller i alla fall något som fungerar som det. Nej, du har en kylskåp eller frys, eller hur? Du har liksom inte en låda is som du lägger grejerna ute. Nej, utan du har en kylskåp och en frys, va? Och jag menar, du kan ju bara ta fram och äta det som du har handlat in i kylskåpet eller i frysen. Och så vidare, om du inte åker och handlar något annat. Men om du ska äta det du har hemma så får du ju använda det av det som finns i kylen och frysen. Eller hur? Och om du är sugen på entrecôte den här kvällen, så om inte det finns hemma så kan du inte äta det den här dagen. Då får du äta någonting som du har i kylen eller frysen, eller hur? Det är inte konstigt. Josafat, han hade undervisat Guds ord till sitt folk i Judarike. Det var en bibelväckelse, det var en bibelreformation. Folket hade hört Guds ord. Deras sinnen var förvandlade. Tron fanns i deras hjärtan. Visst är det bra? Och du vet, Bibeln säger så här att låt Guds ord bo hos er med hela sin rikedom. Du och jag, vi behöver ha en relation med Guds ord. Det vill säga, vi behöver fylla vårt livs kylskåp med Guds ord. Så att vi kan använda oss av Guds ord när vi möter strider, prövningar och utmaningar. Amen. Endast det folk som är fast förankrat i Guds ord kan möta sin strid med frimodighet. Så är det. Bara den lärjunge till Jesus som är fast förankrad i Guds ord kan möta sin strid med frimodighet. Guds ord är det som gör den där skillnaden i ditt och mitt liv. Okej, vi fortsätter. Du kan bläddra fram typ två bilder. En till. I stridens hetta, vad behöver du göra? Det första som Josafat gjorde, det var att han rådfrågade Herren och började söka och be till Herren. Alltså, bön är någonting helt otroligt. Med bön så har du makt med Gud att förändra vilken situation som helst. Och jag brukar säga så här, det är ju höjden av dårskap att ha alla dessa löften om bön i Bibeln, men inte använda sig av dem. Tänk att vi har makt med Gud i bön. Det är fascinerande. Det nästa som han gjorde här, det var att han utlyste en fasta. Hela folket, Män, kvinnor, barn var med och sökte Herren, bad till Herren, och hela folket var med kollektivt och fastade till Herren i den här situationen. Jag hörde ett sånt där fantastiskt citat om fasta här i veckan, eller för några veckor sedan. Fasta är det vapen som man kan använda sig av när inget annat vapen fungerar. Jag är beredd att hålla med om att så där är det. Ibland så är det så att vi möter situationer, ingenting verkar funka. Då är fastan den här nyckeln som får det att funka i alla fall. Folket här gjorde det den här dagen. Man fastade och man bad till Herren. Och du vet, igår var ju igår, det kanske var, låt oss säga då söndag för att ha lite bildspråk här. Det var söndag och det var konferens. Igår så hade ju Herren talat genom Herrens profet. Han är med dem, han ska strida, frukta inte. Och det var jättehärligt. Det var på konferensen liksom. Nu är det måndag. Nästa dag har man vaknat upp och sovit gott och varit glada. Men de tre arméerna kommer ju där i alla fall. De kunde inte sitta still och bara tänka så här, okej. Vilket möte vi hade igår. Vad Gud talade, han profeterade så det bara sprutade saliv i den här killen liksom. Det var fantastiskt. De var tvungna nästa dag på måndagen efter konferensen, efter att Gud hade talat, att ta det där trosteget i alla fall. Att när Gud talar till oss innebär inte per automatik att det kommer att ske. Vi kommer att behöva tro och lyda på det som han säger. Och det var precis det som folket gjorde. De gick ut mot den här armén liksom. Eller de här tre arméerna. Och nu kommer det här lite galna. Det verkar som att Josafat rådfrågar folket här på morgonen. På väg ut mot de tre arméerna. Och när han har rådfrågat färdigt så kommer de fram till den här idén. Men vi sätter lovsångarna först liksom. Så får folket och krigsmakten komma lite längre bakom. Alltså det är inte speciellt smart mänskligt sett. Eller hur? Jag är inte säker på att jag hade gjort så eller att du hade gjort så. Men Josafat, han gjorde det. Och sångarna gick först och så lovprisar man Herren och så går man ut mot de här tre arméerna den här dagen. Vad han gjorde var ungefär det här. Han flyttade fokus. Han flyttade fokus. Från att det var mörkt och jobbigt och underläge och tre arméer mot oss. Så fokuserar vi på Herren. Vi flyttar fokus till honom som är den största av de största. Liksom. Det är precis det som du och jag också behöver göra. När vi möter tuffa situationer, prövningar, när vi befinner oss i en strid. Att bara få flytta fokus en liten stund. Komma hit på en lovsångskväll, sätta på lovsång på hög volym i bilen eller där hemma. Och få bara skråla lite med sin röst till Herren en stund. Då flyttar man fokus till honom som förmår att göra allting i ditt och mitt liv. På engelska så säger man ju, om jag förstår det rätt, eller min fru säger att det är så, så då är det så. På engelska så säger man ju magnifier. Det är ungefär förstoringsglas. På engelska kan man ju säga to magnify the Lord. När du och jag lovprisar Herren så förstorar vi upp Herren. Visst är det bra? Han blir större, omständigheterna blir mindre när vi lovprisar honom. Lovsång är ett fantastiskt och mäktigt vapen. Låt oss använda oss av utav det. Första Thessalonikerbrevet säger att i livets alla omständigheter, låt oss tacka och prisa Herren. Vet du och jag, vi kommer möta, jag lovar dig, alla livets olika förhållanden och möjligheter. Vad som än händer så behöver vi lova och tacka honom. Vi kan inte förstå allting kanske, men vi kan prisa honom mitt i allt i alla fall ändå. Det kan vara lite moll ibland. Det kan vara lite tyst ibland. Man kanske bara står och gråter genom lovsången. Men låt oss prisa Gud genom livets alla olika förhållanden. För det finns någon som försöker stjäla din och min lovsång i våra liv. Någon eller någonting försöker stjäla den där lovprisningen till Herren. Är det lätt? Nej. Är det värt det? Absolut. Jag har en kompis som heter Mattias Ekström. Han bor i USA idag. Det var någon som sa någonting som han blev så gripen utav. Så han skrev det på sin dörr. Liksom. Sitt pojkrum. Liksom. Kort och gott så stod det så här: se inte på problemet, se på Jesus. Om en liten tonåring kan göra det där ute på Körn, så kan du och jag göra det där också. Är det enkelt? Nej. Är det värt det? Absolut. Det kommer vara så mycket som bara försöker få oss att titta på det, eller frukta för det, eller göra det där. Men att bara för en liten stund bara få titta på Jesus, lovprisa honom, det utgör all skillnad i hela världen för oss. Kan du säga amen till det? Så här skulle man kunna säga: ett folk som har lärt sig att prisa Herren på toppen av berget skulle även kunna prisa honom djupt, djupt, djupt nere i dalen. Kan du säga amen till det? Nästa bild. I stridens hetta, hur kommer det då att gå? Ja, i den här bibelberättelsen så tog de så mycket krigsbyte att de knappt kunde bära hem det. Det är rätt mycket och det är rätt bra. Det är inte nätt och jämnt, utan det är hur bra som helst. Och man plundrar i 3 dagar, typ bytet var stort. Och så på 4:e dagen, nu kan vi åka hem liksom. Nu har vi ändå tagit det bästa här liksom. Precis så är det. Med de största slagen så kommer också de största segrarna i ditt och mitt liv. Med de största slagen, striderna, så kommer också de största segrarna. Okej, nu ska du få möjlighet att briljera lite här. Om du tittar på mig och inte i din telefon eller bibel. Vad står det i Jesaja 54:17? Jag briljerar inte hur jag läser innantill, men... Nej, det är kapitlet innan. Men det var nära. Inget vapen som smids emot mig ska ha någon lycka. Vet du om att det faktiskt är så? Att allting som kan komma mot oss, så har Gud en lösning för det här. Och det behöver inte bryta ner ditt och mitt liv. Den här dagen så frälste Gud sitt folk. De behövde inte göra någonting. Men på köpet så fick de en mega, mega, mega välsignelse. Det var så mycket värdefulla saker. Det var så mycket ekonomi i det hela, så de kunde knappt bära hem allting. Snacka om att bli välsignade utan att egentligen behöva göra någonting själva den här dagen. Lyssna på detta. I slutet av din strid, din prövning eller din utmaning ligger alltid en stor välsignelse och väntar på dig. Jag ska säga det en gång till, för det är så viktigt. I slutet av din strid, slash prövning, slash utmaning ligger alltid en stor välsignelse och väntar på dig. Ofta är det så här att den ligger runt hörnet. Det vill säga, vi kan inte alltid se den. Men när vi har kommit fram och svängt höger och det är seger, Gud har hjälpt oss, så ligger den där och vi får ta del av den. Visst är det bra? Några i Bibeln som fick reda på detta, fick ta del av detta, heter Job, Josef och Abraham. Bra folk som fick uppleva detta. När de var mitt i det så var det bara mörkt och jobbigt och besvärligt. Men när Gud hade tagit dem igenom så blev de super, mega, ultra välsignade av Herren. Kan du säga amen till det? Nu är det så här att bara för att Daniel då predikar att du kommer bli välsignad runt hörnet när du kommer igenom din situation, så skulle jag säga så här: den där välsignelsen, ja, av hela mitt hjärta tror jag det. Men den måste inte vara av materiell eller ekonomisk natur. Den kan vara det, men den måste inte vara det. För om jag hade sagt det, så hade jag verkligen begränsat Gud. Han kan göra så mycket mer än bara ge dig ett krigsbyte, om du förstår bilden, med massa värdesaker liksom. Men så här är det. I slutet av din strid, slash prövning, slash utmaning, finns alltid en andlig, slash materiell högkonjunktur i ditt liv. Eller någonting att ta del av. Visst är det bra? Du skulle kunna bli välsignad med materiella pengar, egendomar och så vidare. Men du skulle också bara kunna bli välsignad med en större tro efter den här utmaningen eller striden. Det är ju värt mer egentligen än en massa pengar eller ägodelar. Du kanske får en erfarenhet som bara Du kan falla tillbaka till och bara säga jag vet på vem jag tror till exempel. Jag vet att han tog mig igenom det där. Han kommer att hjälpa dig. Och så kan man vara så frimodig man bara kan till någon annan person. Det finns en erfarenhet. Han tog igenom mig det där. Han kan hjälpa dig, Magnus, liksom, med det där. Liksom. Eller liksom det här att när man ser tillbaka på det. Oj, vad bra det här blev. Det blev inte som jag tänkte. Utan det blev bättre. Allting samverkar till det bästa. Det var så här jag ville ha det egentligen. Men det blev så där. Och det var ju faktiskt ännu bättre. Allting samverkar till det bästa. Kanske får du en större gudsbild. Efter att ha gått igenom den här striden, prövningen, utmaningen. Det är också jättebra. Eller hur? Kanske får du tröst, gudsfruktan eller bara mer av andens liv i ditt liv liksom. Men runt hörnet, när du har tagit igenom dig den här prövningen, striden, utmaningen, så finns den här välsignelsen för dig. Och det kommer vara mer än du faktiskt kan hålla i dina händer. Du kan behöva 3 dagar att grotta ner dig i det där. Och Gud är bara god och vill bara ge dig mer och mer och mer. Visst är det bra? Jag tror vi har tid med en liten berättelse här kanske. Jag har hoppat över de flesta berättelserna här idag. Men nu blir det en berättelse. För 15 år sedan så skulle jag åka till Afrika på en missionsresa. Och jag hade precis ungefär pengarna till flygbiljett och uppehälle och det jag skulle göra där. Jag hade sagt upp lägenheten, jag hade sagt upp mig från jobbet och nu var det stora äventyret i Afrika som skulle ta det, liksom ske liksom. Och så säger Gud till mig vid något tillfälle så här, Daniel, jag vill att du ska ge bort. Och så säger han 1603 kronor till en tjej som inte hade några pengar. Och jag sitter och tänker där, nej. Och så till slut så liksom hjärtat bara bultar och man känner okej. Och så går man bort den här tjejen och så visar henne en lapp. Jag skulle vilja ge dig 1603 kronor. Ja, jag hade haft en avbetalning på en bil som var 1603 varje krona varje månad. Så jag hade en dröm om att få ge det till någon person någon gång. Så det var därför det var den siffran. Så Gud, kom ihåg det där. Och så går jag bort den här tjejen och så ger den här lappen. Jag ska ge dig 1603 kronor. Och hon blir jätteglad för hon hade inga pengar alls. Det var egentligen bara en liten bråkdel av allting det hon behövde. Och så går jag tillbaka så tänker jag så här, men kära tid, nu har inte jag alla pengar jag behöver liksom. Nej, vad jobbigt det här blev. Nej, men hur ska jag göra nu liksom? Hur ska jag få in pengar nu liksom? Nej, men vad dum. Har du tänkt den tanken? Varför gjorde jag det där liksom? Och så ska flygbiljetterna betalas och jag har inte alla pengarna. Hur gör man liksom? Ja, man höjer röstläget och så ber man lite till Gud liksom. Och dagen innan på den tiden hade jag inte en internetbank. Så dagen innan så tog jag bilen ner till Minuten-appen, den här pengar-appen, ja du vet den här, bankomaten. Och så stoppade in kortet och tänkte, okej, jag kan inte göra mer än det här. Jag får åka hit och kolla om det finns några pengar för imorgon ska biljetterna betalas liksom. Så åker jag ner och så gör jag ett kontoutdrag. Så ser jag att samma dag, den här dagen, dagen innan biljetterna ska betalas, så har min pappa satt in 5000 kronor till mig. Han har ju liksom aldrig satt in några pengar. Jo, det har han gjort. Någon blomma och lite gåvor när jag fyllt år och sådär. Men absolut aldrig så bara, jag ska ge Daniel 5000 kronor då liksom. Man hade gärna önskat att föräldrarna gjorde det lite oftare va? Och så hade mamma också. Och de är ju separerade så de har liksom ingen kontakt. Hon hade satt in 500 kronor den här dagen också. Så helt plötsligt från att ha haft netto jämt så låg jag på 1603 kronor minus. Så låg jag på 5500 kronor plus liksom. Visst är det bra? Stora äventyret drar iväg. Jag får massa profetiska tilltal av en superduper profet i Afrika, i Uganda, som säger att, han säger att jag ska ge dig en familj och barn. Och det har hänt. Halleluja. Och sen säger han att jag ska alltid ta hand om det ekonomiskt. Och det har han alltid också gjort. Sen sa han en annan sak också, men den behåller jag för mig själv här idag. Och det är bara spännande och det är bara äventyr. Men det stannar inte med 5500 kronor. Min väska är kvar på Heathrow. Och kommer inte med. Så jag åker ut i djungeln 11 dagar utan kläder liksom. Och då fick British Airways ge mig ett sånt där kontokort med typ 1000 lapp till liksom. Gud, han vet att välsigna dig. I den här berättelsen och i den här berättelsen så var det ekonomi. Men Gud kan väl signa dig på så många olika sätt i ditt liv. Han är med dig och han vill hjälpa dig. Amen. Till sist så byter vi bild där. Tror jag. Ska säga två saker där till sist. Att för Josafat så var Guds fruktan viktigt. Frukten på det han gjorde var att folkslagen runt omkring. Först var det de närliggande folkslagen som fruktade honom. De vågade inte kriga mot honom. Han talade till sina domare. Se till att ni dömer med Guds fruktan i era liv. Och i slutet av det vi kan läsa om honom här mer eller mindre. Så säger han så här i vers 29 i den texten som Åsa läste här. Efter den här striden och den här segern så står det så här. Och fruktan för Gud kom över alla länders riken. När de hörde att Herren hade stridit mot Israels fiender. Det som var viktigt för honom, det som var hans att bära frukt som konung när han var konung. Det inskränkte inte bara till de närliggande länderna. Utan egentligen mer eller mindre hela världen hörde talas om Israel, Israels Gud och vad han hade gjort. Visst är det fantastiskt? Så här är det. Nu ska vi läsa innantill. Kanske så befinner du dig i en strid, utmaning eller i en prövning. Vad behöver du komma ihåg? Vad det vi börjar med, va? Så här står det i Hebreerbrevet. Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Visst är det bra? Vad behöver du komma ihåg i stridens hetta? Så här står det i Efesierbrevet. Berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. Så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Se till att du är fylld med din helige ande. Och att det som kommer ut i din mun och ditt hjärta är lovprisning till honom. Till sist. Ingen annan frestelse. Nej. I stridens hetta. Hur kommer det att gå? Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han ska inte låta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Han vill inte bara att du ska överleva och härda ut. Det finns också en välsignelse av något slag som han får bestämma i ditt liv runt hörnet när du har kommit igenom. Kan du säga amen?
Amen.
Amen. Nu gör vi så här att vi ska ta upp låsångsbandet. Jag skulle vilja att du ställer upp på dina fötter.